Hej alla glada lyssnare, eller ja, alla lyssnare som lyssnar. Hej och hjärtligt välkomna till Insikter från Utsikter. Podden som gör dig glad. Nu är det dags för avsnitt 56 och då har jag ingen mindre än Kattis Ahlström på besök. Och henne har jag varit nyfiken på så länge och äntligen fick jag träffa henne. Vi sågs på ett väldigt blåsigt tak i Stockholm, men vi hittade lite lä och där satt vi och pratade. Men innan jag släpper lös det avsnittet så vill jag göra lite reklam för min egen föreställning Relationsteorin som nu äntligen får släppas ut på scen igen när restriktionerna släpps. Och jag kommer göra 3 stycken här i november. 11 november i Stockholm på Skala Teatern och 18 november i Göteborg på Stenhammarsalen. Ja, jag kommer vara där i varje fall. Och 26 november så är jag på Skala Teatern i Karlstad. Och då kan man köpa biljetter där om man vill. Och det vill jag att ni vill. Och vill ni gå då i Stockholm så går man in på skalateatern.se och så söker man på relationsteorin. Vill man gå i Göteborg då går man in på gso.se och så söker man på relationsteorin förstås. Och vill man gå i Karlstad så kan man, ja, ticketmaster.se funkar, skalateatern.com funkar eller så ringer man direkt till Skalateaterns utomordentliga personal på 054 19 00 80. Och så fixar man en biljett. Nog snackat om detta. Nu är det dags för avsnitt 56 av Insikter från Utsikter. Podden du mår bra av. Hon är en prisbelönt programledare, uppskattad föreläsare och kan numera även kalla sig författare. Hon har jobbat på BRIS, varit chefsredaktör på ICA-Kuriren och har dessutom varit engagerad i Lilla Barnets Fond, Rädda Barnen och FNs befolkningsfond. Man kan lätt förstå hennes egen önskan om att få leva 5 liv. Men vad är det för magiskt med doften i lackskåp? Hur dåligt lokalsinne har hon egentligen? Och varför vill hon bli fängelsechef? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först kanske något övernaturligt. Jag tror det är något knas med...
Ja, det är det.
Det är något...
Vad konstigt.
Det är något elektriskt här som gör att...
Jaha.
Och det kommer att gå lite.
Lite obagligt ju. Någon slags spänning.
Mm.
Det är något övernaturligt.
Förmodligen. Tror du på sånt?
Nej. Ibland. Någon gång händer ju konstiga saker.
Ja.
Måste man ju ändå säga.
Vad är det konstigaste som har hänt dig?
Ja, men du, för inte så himla länge sedan så satt jag helt stilla hemma. Och då har jag fått en sån här tistel, jag vill säga, mistel som är jättefin. Man sitter alldeles stilla i soffan. Och så har jag då hängt upp en liten mistel som är liksom i tenn, fin, ganska tung. Som den hänger upp igen, för den är så fin. I liksom en dörrpost hos mig. Den får plötsligt fart och flyger av spiken. Det är ju konstigt.
Ja, det är konstigt.
Och ganska liksom sådär lite poltergeistflög.
Hmm.
Ja, det var lite obehagligt faktiskt.
Vad tänkte du då?
Jag blev lite rädd och jag tänkte, vad ska jag göra åt? Och så ropade jag, hallå? Men det var ju ingen som svarade.
Nej, men den är ganska mänsklig tror jag.
Men så tänker man, hallå? Att det, är det något... Exakt, eller mamma. Ja.
Lite så frågetecken, orolig. Hallå!
Exakt. Men så tänker man ju alltid, okej, men om vi nu skulle säga att det är ett tecken, då är det ju väldigt taskigt. Man har ju ingen aning om vad är det man ska passa upp med.
Nej.
Eller?
Nej, jag vet inte heller.
Hur ska jag kunna veta vad den ville? Och eftersom jag inte visste det så tänkte jag att jag hänger upp den och går vidare.
Kära lyssnare. Välkomna till Insikter från Utsikter. Och mitt emot mig så sitter en välkänd journalist, programledare, prisbelönt och har haft alla möjliga roliga uppdrag som jag tror vi kommer prata om idag. Välkommen hit, Kattis Ahlström.
Tack så hemskt mycket.
Hur mår du?
Jag mår riktigt bra. Pyttelite stressad. Jag hade lovat mig själv att den här hösten så tar vi det lite lugnt in. Vi inte liksom störtar in i hösten. Det höll en dag.
Vad hände?
Nej, men att det blir ändå, allt kommer på en gång.
Ja.
Jag är inte riktigt förberedd på det. Men jag försöker ändå att...
Ja, och så sa du ju alldeles nyss här att du skulle åka till Marseille. Så du är på väg in i något lite gött.
Ja, det är jag faktiskt. Jag ska sladda in i några dagar till.
Vad är det för väder, vad är det för väder i Marseille?
Det är kanske 27.
Ganska skönt.
Ja.
Ja.
Så egentligen har jag inget att klaga på. Men det var bara lite dubbelbo. Det var också en dubbelbokning. Det får man ju inte göra i min ålder. Jag råkade göra en dubbelbokning idag. Det mår jag
idag?
Okay. Just idag, ja.
Med mig också
nej,
då?
Nej, inte med dig.
Nej.
Utan jag insåg att jag hade två saker samtidigt på en dag. Det är ju inte bra.
Nej. Vad händer med dig då?
Det blir jag väldigt stressad av.
Ja.
För att jag är inte så lätt stressad av mig, men... När det drabbar andra på det, för det gör det ju faktiskt om man ska vara på två ställen samtidigt. Dessutom på två helt olika ställen i Sverige.
Mm. Nej, alltså det var inte ens i Stockholm. Nej. Vart var den andra då?
Det har jag gjort någon gång, man rusar emellan och låtsas som ingenting.
Ja, men det kan ju gå. Men vart var den andra träffen?
Den andra var i Småland och den ena var på Öckerö. Det är två helt olika ställen ju.
Det kan man, så kan man säga. Ja. Hur löste du det?
Vi löser det.
Vi, eller du?
Ja, jag hoppas att arrangören löser det på något sätt. Det ordnar sig.
Ja. Jag tänkte vi skulle börja med ett sån här hårdfakta, typ faktaruta i tidning.
Ja.
Alltså korta frågor, korta svar.
Ja.
Fullständigt namn?
Katarina Sofie Ahlström.
Ålder?
55.
Bor?
Fredhäll.
Civilstånd?
Ogift.
Familj?
Ebba och Love. Underbara barn och människor.
Yrke?
Journalist, programledare, moderator. Numera också, vet du vad jag är också nu?
Nej.
Nej, fast jag kommer inte kalla mig för det. Men jag har skrivit en bok.
Just det där är känsligt. Får man säga att man är författare då?
Kommer jag inte säga. Kommer inte hända.
Och vad beror det på?
Skribent, säger jag.
Uh-huh.
Jag vet att jag tror att man eller jag kan ju bara svara för mig. Jag har sån enorm respekt för författare. Så jag tänker mig att då får man nog skriva några alster som dessutom går ganska bra. Men det är jag, det är för mig. Jag skulle inte bli irriterad om någon annan som har skrivit en bok kallar sig för författare. Men jag vill vänta lite. Men det kommer i alla fall en bok om möten. Tycker jag du ska läsa.
Ja, med Einhorn, ja. Den ska vi prata om sen.
Ja, tack. Det blir jag glad för.
Ja, vad bra. Hobby?
Oj, ja... Jag är som alla andra, att jag har blivit totalt nere, fast i träsket med paddel. Spelar flera gånger i veckan. Älskar det. Men annars så, musik är väl min hobby. Bland annat. Jag gillar att läsa.
Ja. Äter helst?
Jag äter, helst. Alltså, jag älskar mat. Fast jag äter inte djur. Som pratar, fast jag äter fiskar, det är ju också djur.
Hur vet man att de inte pratar?
Ja, det gör de nog, men jag hör... Jag,
du hör dem inte?
Nej. man hör inte när de skriker. Nej, men inga djur som... Jag pratade med någon av dem som sa att jag äter ingenting som har en mamma. Det tyckte jag var ganska roligt. Men jag tänker mig att fiskar har mammor.
Ja.
Så att jag nöjer mig med att jag äter inga djur som gör läten, det vill säga äter fisk.
Pesketarian,
ja.
Tror jag det.
Töntigt.
Ja. Ja. Nej, varför är det töntigt?
Jag vet att det är bara löjligt namn.
Jaha, du menar så. Det är väl italienska, inte det? Pesky,
jo,
fisk.
Men nu är vi ju i Sverige. Så att...
Ja, fisketarian.
Ja, fisketarian igen.
Okej. Okay. Dricker helst?
Flädersaft.
Mm.
Älskar jag.
Jättegott.
Jag såg nu att du blev sugen också.
Ja, det drog lite i...
Jag
syndes i ansiktet.
Det eller riktigt bra rött vin är jag också förtjust i.
Ja.
Ja.
Bra val. Ditt roligaste uppdrag?
Ever i livet?
Ja.
Roligaste uppdraget... Jag får nog då säga Eurovision Song Contest med Anders Lundin.
Just det. 2000 eller 2001? 2000. Ja. Ja.
Men jag bara minns det som bara glädje. Jättehårt arbete. Men om man nu säger roligt så här, det var riktigt kul.
Vi stänger den lilla faktorutan.
Ja.
Om man nu inte riktigt vet vem Kattis Ahlström är, så tänkte jag att vi skulle göra en liten sån timeline.
Ja. Jag har så dåligt minne med allt.
Nej, men jag har läst på lite grann. Mm, och jag har en del frågor. Det är fiffigt, va? Så jag tänkte förekomma lite grann. För du skulle bli musiker. Vi kan säga, född i Göteborg, uppvuxen i Lund.
Ja.
Ja. Och så skulle du bli musiker.
Ja, det där är också något som har förföljt mig lite grann.
Ja.
Så det är väl bra att vi reder ut det.
Det är inte sant.
Jo, det kanske är sant. Det jag hade många drömmar. Jag ville bli doktor, det var många saker. Men jag spelade mycket och hade väl någon tanke någon gång om att jag skulle, men det har liksom framstått som att jag var så fantastisk och virtuos, det var jag inte. Okay. Jag var egentligen ganska medioker cellist. Spelade cello.
Ja, men det är du som säger det och du verkar ju vara lite blygsam, ja, eftersom du inte vågar säga att du är författare.
Nej,
fast du skriver
böcker. Det är faktiskt hela sanningen. Du vet att om man ska bli en riktigt duktig musiker, du ska ha sån enorm disciplin.
Mm, jo.
Och på tal om att ha respekt, alltså de där som har blivit musiker på heltid, som jag, ja, men satt i ungdomsorkester med eller så där, då, jag har ju sett hur de har slitit.
Mm. De har övat en del.
Ja, det kan man säga. Mm. Och jag kände nog ganska tidigt att jag hade för många saker som jag ville göra för att vara en sån som satsa på en enda sak. Så jag tror inte att jag hade lyckats i vilket fall. Men jag fick en skada i handen, det fick jag. Vilket gjorde att jag behövde inte välja längre.
Ja, för det nämnde du i något sommarprat eller vinterprat. Det kommer inte ihåg. Men vad hände med handen?
Det jag fick en förslitningsskada, kan man säga. Så det är ganska skojigt är här. Långt.
Ah.
Ett zigzag är som man kan skoja med barn om vad som har hänt.
Ja.
Till exempel biten av en krokodil.
Mm. Tycker barnen att det är kul?
Jag tycker de är roligt.
Mm.
Ja, men,
ja, men det gjorde att cellist...
Cello är inget bra, men jag kan fortfarande spela, men det är inte alls lika bra.
Men det du säger egentligen, att du hade inte blivit musiker ändå?
Nej, det hade jag inte.
För du är för splittrad?
Ja, eller, för mycket andra grejer. Jag tror man måste ha den där fokushjärnan, precis som jag inte tror att jag skulle kunna bli forskare eller ha sådana arbeten som kräver sån total disciplin på en sak. Det tror jag inte skulle passa mig så bra.
Nej, för dig, jag tror det är där talangen sitter, att kunna öva.
Det tror jag också.
För jag hade tänkt att bli gitarrist, för jag spelar gitarr.
Ja.
Men det räckte att någon skrek att skulle med och spela fotboll.
Ja, du så vet, sa jag, så är man, jajamän. Precis. Men visst är det så, då vet du vad jag menar.
Ja, jag vet precis. Okej, du blev inte musiker.
Nej.
Men du blev ju journalist och sen programledare.
Ja.
Och hur hamnade du där? För det vet inte jag.
Nej, alltså jag var nog ganska så här osäker på vad jag skulle hitta på. Jag alltid tyckte om musik. Och så pluggade jag lite filmvetenskap och så höll jag på och ramlade runt i olika utbildningar. Och sen så tänkte jag att kanske filmmusik skulle kunna vara någonting. Och då fick jag för mig, ja men då kanske det är bra att jobba lite med ljud till att börja med. Och på den tiden så var det ju inte alls som nu, då kunde man ju faktiskt gå upp till produktionsbolag. Det var lustigt, jag faktiskt höll på att köra över Robban Aschberg när jag var på väg till dig nu.
Jaså.
Och det var just han jag började hos.
Men, sikkert sammanträffande.
Ja, så jag tjatade mig till lite att få börja på Strix, som hans produktionsbolag heter då.
Mm.
Och då fick jag börja med att köra bilar fram och tillbaka och gråta, för jag hittade ingenstans till ett bil på motormagasin.
Vad är vi för år nu?
Men du, vi är ju på 91. Nej, 90.
Och när flyttar du till Stockholm?
90. Men det är ju såna här saker. Jag kan lika på 1912 flyttade jag till Stockholm.
Ja,
nej, men efter studenten.
Då är det intressant att du kör bil.
Nej, jag flyttade hit 86, va? 87.
Okej. Okay. Någonstans där. Och varför flyttade du hit?
För att jag skulle plugga film.
Ah, okej. Okay. Mm.
Ja. För då lämnade jag Lund och så gjorde jag det. Och sen gjorde jag massa resor och höll på. Plugga lite spanska, ja, men allt möjligt. Och sen när jag kom tillbaka därifrån så tänkte jag på att filmmusik skulle kunna vara roligt. Och det fanns inte någon skola här då fick man plugga utomlands. Och då tyckte jag kanske ljud skulle vara fiffigt att lära sig. Och det fick jag till slut göra.
Mm.
Så att jag vet, som Agneta Sjödin, som jag också blev programledare, hon jobbade med ljus i början.
Ja,
och jag jobbade just med ljud. Så att,
ja.
På den tiden så blev man, det blev liksom, det var ju som en plantskola den här.
Var det lättare förr?
Ja, att komma in, ja. Men jag fick ju tjata ganska mycket, men och så jobba jättehårt liksom.
Mm.
Sov ju på tältsängar där, vi som var unga och villiga.
Mm.
Men det var en väldigt bra skola.
Ja. Ja, ljud och...
Ja, ljud och sen så ja, gick det lite kringelikrokar och sen till slut så fick jag bra kontakt med Robban och då blev jag redaktör på ett av hans program som hette Ikväll, heter det väl.
Mm.
Och sen så, ja, sen det ena ledde till det andra. Sen började jag jobba på ett program som heter 7-9.
Med Åkesson. Just det.
Och då gjorde jag reportage bakom på barn som skulle vara med i Kvitt eller dubbelt. Så jag åkte runt i Sverige och träffade de här dinosauriekunniga. Mm. Som kan allt om Everton. Mm. Och sånt. Och då till slut, och så hade vi ingen programledare. Och då jobbade jag med en producent som var rätt så stor på sin tid. Han har tyvärr gått bort, som heter Bosse Renberg. Och då tyckte han att jag skulle testa. Mm. Och jag var helt ointresserad av det.
Är du helt ärlig där?
Jag är helt ärlig.
Ja.
Men alltså, jag var ju tillräckligt ändå. Jag löd ju.
Ja. Ja, men du nämnde ju Agneta Sjödin. Jag vet ju precis hur det var där också. Ja. Att hon skötte ljus och så saknades det.
Ja.
Och så var det någon som sa att man sätter... Nej, men det var inte... Nej.
Nej.
Och sen så... Ja. Och
ja, okej då.
Och så bara tjong
och
bljongen.
Och så var det. Jag fick gå ner i källaren på SVT och sen så hade han... jag vet inte hur han har skakat fram honom, men Gunnar, vad heter han? Sportmannen, Lars Gunnar.
Björklund.
Ja. Satt där så snällt. Och så fick jag intervjua honom.
Så prov liksom.
Och så sa Bosse, det funkar, nu kör vi. Och då så sa jag att jag gör det en säsong. Sen får ni hitta någon annan.
Mm.
Och nu är det 2021. Hur bra gick det?
Ja, du menar hur bra det gick med en säsong? Ja. Det gick ju jättedåligt. Ja. Men hur bra din karriär gick?
Ja,
men det gick ju jättebra.
Ja, men på ett sätt så tror jag, och jag var ju så ung, så jag tror att det var ganska bra för mig att kastas in så där för att, och lite motvillig. För jag liksom...
Kan det rent ha varit perfekt det? Jag tänker på många som nästan ambitionen står i vägen för.
Ja, det kan jag också tänka mig. Plus att du vet, man dras in ganska snabbt i den där märkliga världen. Jag kommer ihåg, man fick liksom grejer skickade sig och man skulle, du vet, sponsorer fanns ju redan då. Och det fick man ju inte för SVT. Men
nej, just det.
Det blev plötsligt så här stora fester och ja, det blev som en helt annan värld. Och jag tror att det var ganska bra att jag mjukstartade lite och att jag inte... Det var inte en längtan efter den världen. Eller det var inte heller längtan efter någon slags kändiskap för min del. Nej. Det hade jag aldrig liksom dragits till.
Mm. Hur är det att vara känd då? Nu när du ändå blev det?
Ja, jag tänker kanske möjligen samma sak där. Vi som började så tidigt och vi är ju ett litet gäng. Men vi nämner Agneta. Det var ju några som började där lite halvt samtidigt. Kristin.
Mm.
Kaspersen och René och vi är några sådana här gamla rävar. Jag undrar om inte det var lite lättare för oss. För vi började ju liksom i en tid där inte sociala medier fanns. Mm. Och där, ja, men du vet, man gick ju och väntade någon gång på recension 2 dagar efteråt i Dagens Nyheter. Det var ju som typ det värsta som kunde hända om man skulle bli sågad eller sådär. Och sen så bo i Stockholm underlättar, för här är folk ganska vana.
Mm.
Det är stor skillnad man åker till en mindre stad,
Karlstad.
Mm. Eller till Lund eller så här. Men jag vet inte, peppar, men jag har haft sån tur med mina jag tycker folk är snälla.
Mm. Vad skönt.
Jag tycker inte det är så farligt och jag har inte gömt mig bakom stora glasögon eller tänkt så mycket på det och jag tror att det har varit mitt enda sätt att hantera det.
Mm.
Och sen ibland i livet så när det blir, när det har varit lite stökigt privat och sådär, då är det, det är då, jag, då tycker jag det är hemskt.
Mm, det är löpsedeln,
ja,
det
var,
livet.
Oh, det var några år där jag tyckte det var riktigt jobbigt.
Vad hände då?
Inte alls värt det.
Nej.
Nej, men det står liksom att man har allt från rymt från sitt bröllop trots att man aldrig var på väg att gifta sig, eller att om det är någon sådär som man blivit kär i och så har man råkat fastna på en bild och det är inte så kul alltså.
Nej.
Och så tänker man att det drabbar min familj som inte alls har valt kändiskap. Så.
Mm.
Det har jag tyckt var inte roligt.
Sponsorsnack. Det finns köpcenter och så finns det köpcenter. Och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter.
bästa Bergvik. Jag gillar det stället, för där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva. Och det är möjligt på Bergvik. Att leva alltså, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder så man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. Åk dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik.
Men du har ju inte bara hållit på med programlederi, tänker jag.
Nej.
Du har varit generalsekreterare för BRIS.
Ja.
Hur hamnar man där?
Men den frågan... Jag hade jobbat där som frivillig och också suttit i deras styrelse.
Ja.
Och sen fick jag frågan om jag ville komma på intervju då. Och då var jag i en tid i livet där jag tänkte att det passar mig. Plus att jag tyckte egentligen att det var ett drömjobb. För jag har jobbat så mycket med barns rättigheter.
Ja.
Och intresserat.
Vad är det som gör att du har intresserat dig för det, tror du?
Jättesvårt att veta det. Jag vet inte. Kanske...
Det är ett jättestort samhällsansvar, tycker jag, man tar på sig.
Ja, men jag tänker mig att har vi inte alla något litet område som man brinner lite extra för?
Det tror jag.
Och då blev det nog det för mig. Det finns ju de som... Ja, men miljö och... Ja, det finns så mycket man kan liksom brinna lite extra för. Och då blev det barn för mig. Jag har nog ganska svårt att svara på varför.
Mm.
Men kan vara. Min pappa var barnläkare. Kanske har bidragit lite. Att liksom ändå, vi pratar ganska mycket om det hemma och sådär. Men jag har nog lite svårt att veta varför. Det har bara varit självklart för mig.
Mm. Och sen var du på ICA-kuriren.
Ja.
Ja. Var det före eller efter?
Det var före.
Just det.
Det var jag. Jag var på ICA-kuriren några år efter Cissi Elvin.
Mm.
Och sen hade jag en egen tidning ett tag också. Så jag har ju inte bara jobbat.
Nej.
I bild. Jag har gått fram och tillbaka.
Och hur ser din vardag ut idag? Liksom, om man tittar på programlederi, konferenser, sa du. Och journalist.
Ja, men alltså jag får väl säga... ganska mycket blir det ju på SVT ändå. Och när jag inte är där så... Jag är moderatisk jobb, skriver, har jag börjat skriva då lite. Mm. Se när man då kan
trots att du inte är författare så skriver du?
Trots att jag inte är författare så skriver jag.
Mm. Det är bra gjort.
Ja. Och sen har jag väl ganska mycket olika slags engagemang så där i hit och dit. Men hur, lejonparten är SVT och sen moderator och skriva.
Mm. Det var väl ändå, för att inte komma ihåg så mycket, så kom du ihåg en del?
Ja.
Tycker jag.
De stora penseldragen får jag glada för.
Jo, men vi behöver inte mer, tycker jag.
Nej.
Vad var det du sa? Jag har en liten avdelning i min podd som heter Du har sagt.
Ja.
Så det tänkte jag att vi tar det.
Ja. Det är ju farligt också, för det kan ju vara som jag sa förut att man...
Är det inte sant?
Ja, men då är det ju det.
Ja, då är det jag som har hittat fel grejer. Då säger du
det är inte du som har hittat fel. Det är någon som har skrivit fel.
Ja, okej. Okay.
Mm. Det som Arja Sayama kallar för fake facts.
Fake facts. Säg något så.
Hon var med i seniorsurfarna just och var väldigt rädd för fake facts.
Mm. Du har sagt, kompromisser är ingen bra lösning.
Jaha, det var nog en skilsmässopodd, ja. Just det. Du vill veta varför jag sa så?
Mm-hmm. Och vad du menar egentligen? För...
Det var ju hårt.
Jag blir jättenyfiken.
Ja, jag blir själv nyfiken.
Ja.
Jag tror faktiskt att det som allt annat så blir det lite ryckt ur sin sammanhang. Jag tror att det jag menade då var att leva tillsammans. Det är klart att man måste kompromissa. Så det där blir ju väldigt hårt när det står så. Men jag tror att man ska vara lite aktsam om hur mycket man kompromissar. Därför att man inte kompromissar bort saker som faktiskt på riktigt är viktiga i ens liv.
Då,
där tror jag att det var lite mer. Förstår du vad jag menar? För det låter så fint. Men då får vi kompromissa. Och ibland blir en kompromiss ingenting. Det blev inte som den ena hade drömt om. Och inte den andra, utan den blir någon slags mellan...
Två taskiga.
Mjölk, ja.
Mm.
Så att, och jag vet inte om alltid kompromissa är det allra viktigaste. Ibland tror jag kanske att också man måste göra saker var och en för sig, för att man är individer liksom.
Mm. Det jag tror, ja, för jag har hört det förr. Mm. Jag vet inte var, men just ja. Det där, ibland kan det vara det bästa att någon får sin vilja igenom 100%.
Ja.
Och så kan det vara tillbaka kaka på det.
Ja.
Sen.
Och sen så vet ju du precis som jag att ibland när man gör någonting som man absolut inte har tänkt sig, men att okej då, jag gör det. Då kan det vara bättre och roligare än vad man hade tänkt sig.
Mm.
Istället för att det blir någon halvmjäkig kompromiss.
Just det. Men när jag läste det så tänkte jag, eller jag kanske lyssnade på podden där jag.
Mm.
Vad heter den, så är det Skilsmässopodden?
Jag tror det, ja.
För, du är skild?
Ja, jag har aldrig varit gift.
Du har aldrig varit gift?
Fast det har stått i tidningen, det har jag inte.
Nej, okej. Okay. För jag har för mig att jag läst någonstans att du har skilt dig 3 gånger.
Ja, det har jag också läst. Det är ju starkt.
Ja.
När man aldrig har gift sig.
Ja, för du rymde ju.
Jag har också rymt från ett bröllop på Gotland.
Ja, just det. Jag är rädd för att dö innan rädslan för att dö har försvunnit.
Jaha, vad intressant. Har jag sagt det?
Mm.
Vet du var? Det är inte... Oj då. Ja, nu måste jag ju se så här. Stämmer det nu?
Mm.
Vet du, jag tror det var Jonas Karlsson. Hörde du hans sommarprat?
Absolut.
Nu? Han sa en sån otroligt bra sak som jag har tänkt på. Just det här när man får höra nu, som du säger, ett citat. Så han sa just att man är så många människor.
Mm.
Så att här är den intervjun jag gör med dig nu. Då är jag ju på speciell... Du lockar fram något hos mig. Och jag, just idag så är jag på ett humör. Och är en. Liksom. Det är inte så att det är någon schizofren tanke. Men
nej, jag fattar.
Man kan svara olika dagar. Liksom. Ja. Så där tänkte jag, var nyfiken på hur jag hade det i livet just då.
Just det, men har din rädsla för att dö försvunnit?
Ja. Mm. Alltså, det är väl klart att jag... Jag var absolut inte dö, peppar. Nej. Det vill jag. Ja, jag är oerhört glad i livet.
Mm.
Men jag kanske inte är så rädd. Eller ja. Ja, den har försvunnit lite.
Ja.
Inte helt. Inte helt.
Säg Kattis med ett leende.
Inte helt.
Nej. Okej. Vi tar nästa.
Ja.
Jag är nästan besatt av dofter.
Ja.
Mm.
Ja, det kanske man kan säga. Jag hade någon konstig grej, jättekonstigt, när jag var gravid med mina barn. Då blev jag. Då vet jag inte vad som hände. Men det var något med mitt luktsinne. Och då var det så fruktansvärt onyttiga saker. Alltså, som jag ville lukta på. För att de flesta vill ju äta våfflor och... Mm. Ja, vad de nu äter. Jag blev besatt av lukter. Och då var det något så osunt som... Jag kan nästan säga det faktiskt.
Bensin.
Nej, älskar bensin.
Ja, det är något magiskt.
Oh, och in i garage.
Och så vet man att det är livsfarligt.
Ja visst, men ändå. Det finns ju nästan inte. Den doften är ju nästan borta nu. Mm. Har du inte tänkt på det? Man får ju aldrig njuta ute på vägarna.
Man kan inte hänga på macken längre över kranen.
Diesel är ju jätteäckligt. Det är ju bensinen man vill åt.
Ja.
Ja. Eller så kan man gå in i ett alldeles nylackat skåp med fördel och dra ett riktigt...
Hälsosamt. Absolut.
Ja, och du vet vad också duktar jättegott?
Ja.
Spolarvätska.
Nej,
jo.
Det är jag inte med dig.
Fast inte nu längre heller.
Nej, det luktar kräks.
Nej, jag håller med.
Mm.
Det är slut med det också.
Det var mycket bättre förr.
Allt var bättre förr.
Men du var inne på dina barn. Det var något...
Det hände när jag var gravid.
Ja, och då du vågade nästan inte säga det. Du har inte sagt det än, tror jag.
Nu har jag ju sagt det.
Ja, var det...
Men är det bra att lukta in ett lackskåp, tror du det? När man
det var det lackskåp. Ja.
Jag fick ju ransonera mig.
Ja.
Och jag bodde också då på Birgarsgatan. Precis mitt emot en mack. Och jag sa, jag ska bara gå ner och handla.
Och deras pappa bara,
du går inte förbi macken. Ja, det var så konstigt. Och det är också så här att om man äter så blir man ju mätt. Men man kan inte lukta sig mätt. Det är otroligt frustrerande. Så om man ska lukta på ett exempel som jag också tycker, så här, gamla böcker. Det kan jag liksom så här, det vet du hur det luktar.
Ja.
Och så kan man liksom, man får ju inte nog. Det är ganska jobbigt. Man blir aldrig så här, nu tack så är jag nöjd. Mm. Jag har luktat klart. Utan det är jobbigt.
Det har jag aldrig reflekterat över. Att man blir liksom luktmätt.
Men du kanske inte är lika förtjust.
Nej. Men jag kan ju stå och lukta på smultron jasmin som vi har i trädgården.
Ja.
Som bara blommar i 2 veckor.
Ja, det är ju underbart.
Ja, det kan jag nog stå länge.
Ja. Men,
jag har nog aldrig bara tänkt på att jag inte blir mätt utan jag blir trött och går in.
Okej. Ja. Ja. Tänk på det nästa gång.
Mm. Jag älskade skolan.
Ja, gjorde jag faktiskt.
Var någon lärare som heter Ulla-Karin som betyder något?
Ja. Jag har många lärare som har betytt något.
Ja. Men Ulla-Karin har du nämnt vid några tillfällen tror jag.
Ja, men hon var ju liksom, men det var nog så här. Jag tror, jag vet ju, och jag, i synnerhet eftersom jag har jobbat så mycket med BRIS och barn där, vilken plåga skolan kan vara. Hur hemskt det är för vissa barn att gå i skolan. Nu är det förknippat med skräck och vantrivsel och mobbning och allting. Och jag fick sån otrolig mjukstart med den. Och Ulla-Karin var ju sån här, men du vet, man älskar, man blir ju liksom kär i sin fröken för hon var så snäll.
Bara här lågstadiet är?
Ja.
Ja, okej. Okay.
Jag kommer aldrig glömma, jag kom dit, hon skrev med sin fina handstil, välkomna. Det var så omsorgsfullt och snällt. Jag tror att det betydde något. Vi var säkert ganska större klass, men hon var så himla snäll.
Men var det bara Ulla-Karin som gjorde att du älskade skolan?
Nej, absolut inte.
Vad var det mer då?
Nej, men jag gick på en bra skola tycker jag, och jag tyckte att vi hade roliga lärare. Liksom. Jag tyckte de var ganska, de flesta, inte alla såklart, men det var en grej som dedikerade bra lärare som också kunde ha lite humor. Och, jag var nöjd. Jag tyckte det var härligt i skolan. Och sen så...
Det blev aldrig så att du blev sugen på att bli lärare?
Nej. Jag kan vara väldigt förtjust i det pedagogiska. Jag har haft lite pianoelever. Så jag tycker liksom pedagogi, det är roligt att lära ut. Men nej. Det har jag inte tänkt på så.
Jag har dåligt lokalsinne.
Ja, jag har så oerhört dåligt lokalsinne så att, jag menar, när du säger till mig så här, när jag ringde nu och skulle upp här på taket där vi sitter, så säger du, gå rakt fram. Rakt fram.
Den tycker jag är ganska tydlig.
Och ser det. Hissar. Det funkar ju.
Ja.
Allt utöver det blir krångligt med nu när vi överdriver lite. Men alltså, jag kan gå in i en affär och inte hitta ut. Och då, det tycker jag är konstigt för att jag är faktiskt ganska närvarande när jag är i stunden. Om jag träffar någon eller så här, då är jag rätt så mycket här och nu. Så jag vet inte riktigt vad det är. Att jag har så fruktansvärt dåligt lokalsinne. Så då kan man ju tänka så här, men om jag är en närvarande person, då vet jag ju att jag kom in från höger. Då är det rimligt att förstå hur jag ska gå ut. Men det är någonting som, det blir en lucka i huvudet. Jag kan inte heller känna, jag vet att mina barn redan som väldigt små kom på mig innan GPSen.
Mm.
Och jag åkte och så bara, fast nu hittar jag inte riktigt här. Ska se, då borde jag rimligen kunna svänga om det kvarteret. Ja, så gör jag konstiga saker. Och då kan man för, har vi inte åkt runt?
För de har ganska
de
bra
lokalsinne. De känner det, inte jag.
Okej.
Okay. Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för er alla. Det har blivit dags för Tombolan!
Tombolan!
Ja, veva och så ta 3.
Ja.
Det blir väl bra.
Oj då, nu åkte de ut, men det gör ingenting.
Nej, så att de inte flyger iväg bara, får vi se.
Jaha, vad spännande. Ja, ja.
Det sa du med en suck, du.
Nej, det är roligt, jag ska bara säga något klokt här och sant.
Mm.
Ska jag läsa nu frågan, eller?
Kör
hårt. Om du arbetar med något annat än det du gör, vad skulle det vara? Ibland tänker jag att jag skulle ha velat ha 5 liv. För det är så mycket jag skulle vilja ha gjort. Jag skulle ju väldigt gärna vara läkare.
Mm, som pappa?
Ja.
Varför det?
För att jag tror att jag skulle tycka att det var så himla roligt. och vara barnläkare och läka människor. Kan du tänka någonting härligare? Och så tänker jag mig att jag skulle tycka att det var så... jag tänker att det inte är så långt ifrån att vara journalist eller att arbeta med människor på det sättet, för att om du kan, om ett barn kommer in med ett sår på ja, någonstans, armbågen, och så kan man ju bara plåstra om det. Jag skulle tycka att det var spännande. Jag tror att man kan få så många berättelser ur en människa. Det där såret kan ju kommit från mycket allvarligare saker. Det kan ju hända saker som man skulle vilja ha svar på. På det sättet tror jag att det är på ett sätt lite detektivarbete som jag skulle tycka var spännande.
Det låter som en kombination av läkare och BRIS.
Ja, kanske det. Ja, psykolog som min mamma var konstigt, men det skulle jag också kunna tänka mig vara faktiskt. Men det väljer man ju bort då bara för att ens föräldrar är det. Eller jag vet inte, för att det bara kom annat i vägen. Men det skulle jag väl egentligen ha velat göra.
Fint. Vi tar nästa.
Vet du vad jag också skulle vilja vara?
Nej.
Det här är så konstigt. Jag skulle vara fängelsechef.
Ja, ja, men det kan vi prata om den här gången. Nej, så kan man ju inte bara släppa den.
Jag vet inte, jag tror bara att jag skulle tycka... Ja. Jag skulle vilja vara fängelsechef.
Ja, jag blir jättenyfiken. Varför det?
Jag vet inte. Jag har tänkt länge. För att jag tänker mig att det borde finnas så mycket man skulle kunna utveckla inom fångvården.
Mm.
För att motverka återfall.
Men är det inte här igen ditt samhällsansvar som är ganska tydligt? Att du skulle gå in och göra skillnad?
Ja, vem har sagt att det skulle bli så egentligen?
Nej, men jag tror på dig. Men jag hörde också i en intervju med dig när du pratade om innan du blev chef för BRIS så jobbar du åt BRIS. Och hur många ungar du egentligen skulle vilja åkt hem till och liksom stoppa i bilen och köra hem och rädda. Finns det i dig? Rädda världen?
Jag tror lite mer förr. Och jag är mycket mer försiktig med det nu, för att man räddar ju inte världen på det sättet. Och plus att jag tror inte det är riktigt likadant. Det är nog mer att jag tänker mer och mer ju äldre och mer på de mer större strukturerna. Liksom. Inte en människa i taget. Anfall är också viktigt. Så tänker jag mer liksom på hur man kan förändra saker i det större perspektivet. Så tänker jag.
Och det är mer där du tänker i som fängelsedirektör?
Jag tyckte det var spännande att fördjupa mig i hur människor kan få en andra chans eller komma tillbaka till samhället. Eller att de inte hamnar där överhuvudtaget förstås.
Mm, men det har de ju gjort.
Jo, men jag tycker att det är så pass många som faktiskt inte får rätsida på livet efter fängelse. Jag tycker att...
Det borde gå att göra någonting åt det.
Kanske, ja.
Mm. Nu hinner du kanske inte med det i ditt liv.
Tror inte det.
Nu ser du ledsen ut. Jag hoppas.
Men jag borde ju, då måste man säkert läsa juridik.
Ja.
Nej, jag tror jag får hoppa det. Ja. Vad lägger du mest pengar på? Jag vet. Vad lägger du pengar på? Jag tror att det ser så olika ut.
Mat, tror jag.
Det var det första jag skulle säga också.
Ja.
Okej, vad lätt det var. Mat. Då mår du riktigt bra. Var är du och vad gör du? Då är jag antingen, nu såg jag Hammarbybacken här borta.
Mm.
Så då kommer jag tänka på att du är jag ju på en alptopp.
Ah.
Med helst mina barn och massa roliga vänner.
Ah.
Och skidor.
Mm.
Det är vad vi gör. Annars så... Jag gillar ju som sagt mat, jag gillar umgänge, jag gillar att blanda människor. Åldrar och olika slags människor. Så att, annars är det nog ett jättestort bord och mat.
Mm.
Och kul och samtal.
Mm.
Gillar jag.
Fint.
Mm. Var det
ja, ska vi...
godkänt?
Ja, oj, du får gärna ta en till.
Ja, det gör jag gärna, vad roligt.
Ja.
Okej. Jaha. Vem skulle du vilja tacka? Men ja. Vet du, jag är ganska bra på att tacka.
Mm.
När det ska tackas.
När ska det inte tackas, tänker jag?
Nej, det är klart. Jo, nej, men när man känner att man verkligen har någonting att tacka för, eller någon har gjort något fint för en, eller betyder någonting.
Mm.
Då hoppas och tror jag att jag är ganska bra på att tacka.
Mm.
Och säga det. Precis lika väl som jag är ganska bra på att skicka något mejl eller så här, även om någon inte känner. För jag vet hur glad jag blir själv.
Mm.
Om det är något som har betytt någonting för en. Men ja, men kanske lite allvarligt då, men jag har förlorat både min mamma och pappa, vilket känns jättekonstigt, för jag är fortfarande inte så gammal ju.
Nej.
Men jag skulle vilja tacka dem. Det tänker jag att jag inte riktigt gjorde.
Mm.
För att
hur länge de för att har varit borta?
Ja, länge, mamma då för 4 år sedan och pappa för ännu länge sedan.
Mm.
Men ja, men tacka dem.
Mm. Hoppas vi att de lyssnar på det här.
Mm.
Det gör de nog.
Hoppas jag också.
Jaha.
Jag har någonstans läst att du tycker det är... Du är inte så bekväm i att bli intervjuad.
Nej.
Men här sitter du.
Ja.
Mm. Hur går det?
Ja, men du är ju så behaglig. Och det känns ju inte som att du är ute efter att... Jag vet inte, ibland kan det kännas så jobbigt för att man ska ha fram någonting som, jag vet inte, det kan kännas mer hotfullt liksom.
Mm.
Och jag tror att en av anledningarna till att jag är obekväm är just för att jag tänker hela tiden någon slags så här, men att jag vill skydda mina, som barn till exempel, jag vill inte sitta och babbla om allt möjligt som är för privat. Men jag tror att det var också samma där, det var värre förr, jag tycker inte det är så farligt längre.
Vad har hänt längs vägen, tror du? Som har gjort att det inte känns så farligt.
Men man blir väl kanske lite coolare och lite så här, ja, skitsamma om det är någon som reagerar eller... Jag vet inte, kanske.
Jag tycker du sköter det jättebra.
Tycker du det?
Ja.
Jag sitter med och tänker, vem är intresserad av det här? Alltså...
Oj, du anar inte.
Ja, okay.
Alla människor är intressanta, enligt mig.
Ja, jag håller ju med dig. Så det var egentligen konstigt sagt.
Ja. Ja, eftersom du också är en sån intresserad människa.
Ja.
Och du har ju fått intervjua massa
intressanta
människor, bland annat Dalai Lama.
Mm.
Berätta.
Ja, det är ju speciellt att intervjua honom för att det är så omständligt. Och han har en person som sitter bakom honom som lite oklart vad han har för uppgift. Jag tror ibland... förtydliga lite och ropar in i örat något svar, för han kommer bort, han är ganska gammal nu.
Mm.
Men han har någon uppe, han sitter jättenära hans öra och så ropar han in saker där som jag inte riktigt förstår vad det var.
Ropar in i örat?
Nej, han sitter bakom honom och så
ropar.
Och så här, buktalar jag. Nej, ropar, men han hör väl lite illa kanske. Dalai.
Okej.
Okay. Men det var intressant. Sen är det ju också så att han har ju så enormt långa svar. Så att det är svårt att hålla fokus för att han svarar lite som en föreläsning.
Man går inte in och avbryter?
Nej, det gör man inte.
För jag har den, det kan jag känna när jag lyssnar själv, att jag förstör ibland. Och jag har gjort det här idag också. Du är mitt i ett svar och så blir jag nyfiken. Min fru har sagt till mig, du får inte göra så där.
Ja, det har jag inte tänkt på faktiskt.
Nej, vad skönt då. Men jag tänkte, det går inte att göra på... Dalai Lama,
han pratar på in- och utandning för det första, som har kommit in någonstans.
Bra gjort.
Och det andra är att han säger ändå kloka saker som har någon slags... Ja, han åker ut på någon slags turné i varje fråga. Så att det finns liksom inte utrymme för följdfrågor. Utan han behöver prata klart. Liksom.
Mm. Då blir det inte så kul att intervjua kanske?
Nej.
Svårt att hålla, om man nu har någon slags idé på vart man vill med intervjun.
Ja, precis. Och sen är det väl alldeles så jätteroligt att intervjua folk som man känner att de har svarat på det här så otroligt många gånger. Och så tänker man att, ja, fast den här frågan har han inte svarat på. Men han gör det ju ändå till en fråga som han har svarat på.
Mm.
Så att han svarar så som man skriver i böcker eller som, du vet.
Just det.
Och det är väl kanske inte riktigt det man vill låta i en intervju. Men... bara att sitta med honom så nära och prata, det är klart att det är ändå på något sätt är det ju någon speciell upplevelse.
Mm. Påven också ju.
Ja, fast det var inte roligt.
Nej. För när jag läste om de här två gubbarna så tänkte jag, wow.
Jo, men absolut. Fast jag stod så långt bort så att han såg mig inte ens.
Det är hopplöst.
Och så svarar han så långt på någon, tror jag. Ja, det lät som att det var en blandning mellan italienska och latin, så jag förstod ju överhuvudtaget inte vad han svarade. Och han hade fått mina, nej, det var faktiskt lite stolligt alltihop.
Ja.
Men ändå, jag fick en medalj för det, så jag tycker ändå att jag är nöjd.
Ja, det läste jag också, du fick en medalj, ja. För att du stod ut, eller?
Nej, vet inte faktiskt.
Jag det tror, var också oklart.
Framförallt tror jag inte han har någon aning om vem man gav medaljen till, eftersom han typ inte såg mig, för jag stod så långt bort.
Mm.
Jag aldrig, det var ett riktigt ordentligt corona-avstånd, kan man säga.
Mm.
Nämligen, ja, men kanske 20 meter.
Ja.
Längst fram på scen så jag...
Och varför var det så då?
Jag vet inte.
Nej.
Faktiskt. Det
var en liten annorlunda...
Det var oerhört stränga, hans kardinaler där, vet du.
Okay. Vi släpper det och pratar bok.
Ja.
Den kommer i hösten. Konsten att mötas.
Ja.
Och när jag läste att du hade skilt dig 3 gånger tänkte jag, då ska du skriva konsten att skiljas.
Ja, precis.
Men nu har du inte skilt dig.
Nej, inte det. Det handlar faktiskt inte heller om sådana möten. Varför man kan tro det.
Nej, det var den gamla melodin som jag fick i huvudet. Mötas och skiljas är livets gång. Nej, det har inte du hört. Den sjöng vi på alla släktkalas.
Jaha.
Du hör ju vad roligt vi hade.
Det är som ett gammalt skillingetryck.
Ja.
Ja, just det. Nej, men vi har skrivit en bok, jag och Stefan Einhorn som är läkare, som ni vet. Och Ulla-Karin Nyqvist. Som
är det Ulla-Karin läraren? Nej.
Läkaren.
Ja, men jag tänkte din gamla lärare,
nej,
Ulla-Karin.
Nej, det är den.
För jag bara såg att det är samma namn. Jaha. Det hade väl varit fränt.
Nej, det är
att
det.
Ni fick återförenas i en
ja,
bok.
Ja, just det. Nej. Det här är Ulla-Karin Nyqvist. Hon sommarpratade för några dagar sedan. Hon är psykiatriker och suicidläkare.
Mm.
Vi tre skrev en bok om möten utifrån våra olika professioner och vad vi har gjort. Så det har varit fantastiskt kul och vi har bara skrivit under coronaåret, så vi har bara setts på Zoom men ändå lyckats göra det tillsammans.
Fantastiskt. Ja, jag har ju läst lite Einhorn, konsten att vara snäll, ja, bland annat. Vad får man lära sig?
Jag tror så här, man tar det man vill ha, eller bara säga, därför att vi har varit ganska noga med att det är klart, Ulla-Karin har ju det här som jobb, hon är ju psykiatriker.
Mm.
Jag har ju inte det, men jag har mött mycket människor. Jag har varit chef och jag har i mitt yrke, precis som du, mött och intervjuat många människor.
Mm.
Och har då gjort både misstag och bra saker som gör att, ja, men jag bara säger, så här har det varit för mig. Och ger lite öppningar för att, ja, så kan man också tänka. Så det har varit min inställning till att skriva den här boken.
Men mötet är mellan människor, det har ingenting med kärlek att göra? Utan
nej,
det är mera...
ingenting med kärlek att göra, utan det har med, du vet, om man till exempel, hur hanterar man om man har någon riktigt arg person framför sig, konflikter, eller hur hanterar man blyga människor, eller att kommunicera på andra sätt än bara ord. Jag menar, jag som håller på mycket med musik, det är också ett sätt att kommunicera med musik.
Mm.
Alltså mingel och svåra samtal. Ulla-Karin och Stefan har ju väldigt många svåra samtal, och jag har ju också haft det med människor som mår väldigt dåligt, eller som man behöver berätta saker för som är svåra, till exempel. Jag hoppas att det ska nå många, för att tänker man alldeles oavsett om man är förälder eller om man är kanske lärare eller chef eller har mycket människor att göra. Jag tror man kan ha nytta av den. Och så läser man det man känner för.
Mm. Finns det någonting du kan liksom ta ur boken och säga att det här, om ni läser den här boken så kommer ni att lära er att?
Ja, men jag tror kanske att vi upprepar ganska mycket alla tre den här konsten att lyssna. Liksom, för att det är så lätt att säga att man ska lyssna, men vad handlar det om egentligen, liksom, att lyssna?
Mm.
Och att vi är så stressade och vi vill så gärna komma med råd och tips. Och det där som att ge det till en annan person, att sitta kvar och lyssna.
Mm.
Och allt vad det innebär. Det tror jag faktiskt är en av liksom, de viktigaste sakerna med boken. Och sen tror jag alla tre på olika sätt har infallsvinkeln i att man får inte glömma att vi alla är väldigt olika. Och alla kan inte kommunicera på samma sätt. Vissa tycker ju det är väldigt jobbigt. Jag bara tänker på mina två barn som är så olika. Att min dotter och jag kan sitta lätt mitt emot varann vid köksbord och bara vi pratar. Medan min son är inte särskilt bekväm med att någon sätter sig mitt emot honom. Utan vi kanske pratar bättre när vi kör bil eller lagar mat. Eller.
Mm.
Så hitta olika möjligheter för samtal och för möten, tror jag. Vi kommer bjuda mycket på.
Är vi olika, män och kvinnor?
Män och kvinnor?
På att kommunicera. Alltså, aha, the skills. Jag tänker på, du nämner din dotter och din son.
Ja.
Jag kan känna igen det hemifrån. Jag kan känna igen det som i min tid som lärare.
Ja.
Lättare att diskutera, framförallt då känslor,
ja,
med tjejer.
Ja, det skulle jag väl, om man får lov att generalisera. Ja. Sen finns det undantag, men på gruppnivå är min bild. Sen kan man ju fundera på varför. Fortsätt. Men jag tänker mig att killar får ju inte öva på det på samma, eller de övar sig inte på det på samma sätt som tjejer gör. Och det tror jag också är en annan bok, att man tror att ja, men han är så duktig på att kommunicera eller prata sina känslor. För det är ju ingenting man bara blir, utan det är ju någonting man måste träna sig på.
Mm.
Och jag tror att killar inte får träna sig på det på samma sätt som tjejer.
På vilket sätt får tjejer träna på det då? I vilka sammanhang?
Ja, men jag tror att kanske det kommer mer naturligt att prata om känslor, medan man kanske behöver putta in det mer hos killar, att vi pratar om livet och känslor och sådär. Så att det som möjligen kommer lite mer naturligt, jag vet inte om jag säger rätt, men jag tror det. Kanske man skulle behöva sätta lite mer i händerna på killar, pojkar, tror jag.
Mm.
Jag tror att man skulle ha mycket mer så här livskunskap och så i skolan, så man skulle vinna jättemycket på det. Faktiskt.
Mm.
Och även liksom i idrottssammanhang, att man ser till att man snackar också. Man pratar om grejer.
Mm.
Sponsorsnack. Min dotter ska snart få en balkong. En inglasad alltså. Och alla runt henne blev så glada när hon fick det beskedet. Nästan som hon skulle få åka på utlandssemester. Och när jag tänker efter lite så är det inte så långt ifrån det. Det är varmt, avkopplande och så känner man sig lite ledig. Det är ute fast det är ändå inne liksom. Och bor man i en lägenhet som min dotter gör så kan det ju lätt bli lite instängt. Och dagar man är lite seg eller inte riktigt känner sig helt frisk, så kan man ändå komma ut och få lite frisk luft. Perfekt i coronatider. Balko heter ett gäng som skapar såna här ytor. Balko stavas med C förresten. De gör både öppna balkonger men också då inglasade. Och jag var med när de invigde sina nya lokaler här i Karlstad. Och jag fick, på riktigt, nästan en chock, så fina balkonger de gör. Ljusa och luftiga och flexibla. Ja, jag har fått betalt för att säga det här. Men det är ju sant också. Och det känns ju bra att få betalt för att man håller sig till sanningen. På scen kan jag ibland gå runt och hitta på vad som helst och ändå få betalt. Hur som helst, Balko och deras balkonger öppnar för så många möjligheter. Lite vardagslyx skulle man kunna säga. En plats för avkoppling och återhämtning, eller varför inte en plats för fest. Så sitter du i en lägenhet och känner att ja, det här med balkong, det vore något för mig. Ta kontakt med din hyresvärd eller din bostadsrättsförening och tillsammans går ni in på balko.se och se hur ni kan lösa detta. Balkongen i gränslandet mellan ute och inne.
I ditt vinterprat, tror jag var nu, din första kärlek Ola.
Ja.
Och så sa du att jag vet inte vad du gör nu, vad du jobbar med och du kanske sitter i fängelse och... Han har inte hört av sig.
Jag är så besviken. För jag det är jättemånga som har frågat faktiskt.
Ja.
Har Ola hört av sig? Han går icke att finna. Nej, han har faktiskt inte hört av sig.
Mm.
Han kanske bor utomlands. Alternativt har detta som ett trauma. Att jag jagade honom i tjuv och polis.
Mm.
Eller... Ja, så minns han bara inte mig. Det är ju oklart. Men... Jag tycker att han bor. Det är ju ändå en ganska stor bit jag ägnar åt honom i mitt vinterprogram.
Ja, ja, exakt.
Men nej,
han är inte hört av.
Han har alltså inte hört av sig.
Mm. Och hur är det med grabbar annars? Du sa att du lever ensam. Är du på jakt eller är du nöjd? Är du eller hur?
Jag är ganska nöjd som det.
Ja.
Jag har ett privatliv med en person som är så.
Ja.
Så det är bra.
Ja. Och då får jag säga till lyssnarna att nu ler hela Kattis.
Nej, du. Ja. Nej, men så. Ja.
Ja. Skönt.
Men jag väljer nog faktiskt, just den här privata delen är, det är nog lite för att, nu har jag varit ute och valsat så mycket här med olika giftermål som vi sa tidigare. Så att, det är nog bäst att hålla det för sig själv.
All respekt. Ja. Jag tänker inte fråga något mer.
Nej.
Mm. Avslutningsvis.
Ja.
Du har ju gjort mycket. Och vunnit priser som sagt. Finns det någon på din liksom bucket list som du skulle vilja göra i din roll som programledare?
Nej, det vet jag inte. Om det finns något program som jag... Det finns idéer jag har och saker som jag skulle vilja göra. Men det är inte så att, tänk om jag fick göra just det där programmet. Det har jag inte.
Nej.
Det har jag inte.
Men vart är du på väg då?
Ja, du. Det frågar jag mig varje höst.
Mm. Samtidigt som du säger att du ska inte rusa in i den.
Nej, men inte rusa in och bara göra massor med grejer. Helt liksom sådär som det blir. Att det blir för mycket, men... Någonting tror jag att jag har kvar. Sen om det är något program på tv, det vet jag inte.
Nej.
Men,
det får framtiden visa.
Ja, framtiden får visa det.
Mm.
Men någonting vill jag... Något kvar är det.
Ja,
men,
oklart vad.
Ja, lite oklart vad faktiskt.
Ja.
Mm. Vi får se.
Det låter ju jättespännande.
Ja, men...
Stort lycka till med det.
Tack.
Här har vi suttit nu en tidig dag i september. Ja. Eller tidigt, ja, tidigt i september, men det är ju
sen eftermiddag. Då.
Ja. Alltså vi ser ju i stort sett hela Stockholm. Du var inne på Hammarbacken förut.
Ja, och så Globen, som det inte heter längre.
Nej, Avicii Arena.
Avicii tycker det är synd.
Men det är ju Globen.
Ja, det är Globen.
Fast den har ett nytt namn.
Sen, det är någonting som jag ändå tänker, som jag har kvar. Jag vill lära mig alla kyrktornen i Stockholm. Det tycker jag är fräckt. Man liksom,
ja.
Kan du det?
Nej, men det är lite intressant att du säger det. Vi är med i en bokklubb och vi har precis läst... vi ska ha träff nu på torsdag. Röda rummet,
ja.
Av Strindberg. Och han har en helt magisk beskrivning. Han står på Söder och lyssnar in... Stockholms alla kyrka. Han börjar med Katarina.
Nej!
Och sen, ja, det är så vackert. Alltså, när jag hade läst det stycket kände jag behöver inte läsa den boken. Det går inte att toppa.
Vad underbart.
Ja.
Men det borde man ju kunna göra. Ju. Eller?
Mm. Ja, du får åka på Söder och ställa dig. Lyssna in.
Häftigt. Men jag tycker det är så roligt med folk som bara, ja men där ligger ju Högali. Där ligger...
Mm.
Det ska hända nu.
Mm. Kul.
Ja.
Vad tänker du när du ser... Du flyttar hit 86... Nu orkar jag inte ens räkna.
87 men, kanske. Ja.
Ja, vad gammal var du då? Du är född 66. Ja.
20.
1920, ja. Mm. Om du snurrar 360 här så ser du i stort sett hela Stockholm.
Ja gud, nu ser jag.
Du har inte tänkt på vilken utsikt du har.
Nej, jag har bara tittat åt detta men jag har inte sett. Vi har inte ögon i nacken.
Nej, det har du rätt i.
Ja.
Ja, vad tänker du?
Makalöst fin stad tycker jag vi bor i.
Mm.
Du bor väl också här?
Nej. Bor i Kil.
Du bor i Kil.
Utanför Karlstad.
Jag tycker det här är fantastiskt vackert. Och lite stramt. Alltså man är, det är ingen omfamning, det tänker jag inte. Om jag tittar ut över, jag har varit mycket i Paris. Min dotter har bott där länge. Om jag tittar ut över taken där, då känns det mer, lite mer som en omfamning tycker jag.
Mm.
Det här är liksom så, det är som den coolaste i klassen. Det är Stockholm.
Mm.
Men det är vansinnigt vackert.
Med de orden avslutar vi. Tack så hemskt mycket.
Tack.
För mig var det lite grann som påven dyker upp.
Ja, eller hur?
Ja.